programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok som jag sitter med i min hand, och den heter Man går sin egen väg. Riktningar i sexlöshetens dimma. Mitt emot mig, jag säger välkommen till författaren Peter Ueda.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänker att vi börjar där.
Ja, jag heter Peter Ueda, jag är läkare och forskare på Karolinska institutet.
Om du skulle ge en hisspitch av boken, vad säger du att den handlar om?
Ja, jag tror många har hört talas om fenomen som pick-up artists, alltså manliga raggningscoacher, incels, bittra män som lever i ofrivilligt celibat, Jordan Peterson, den kanadensiska manliga självhjälpsgurun, eller NoFap, manliga antiporraktivister. Men jag tror det är få som känner till hur de här olika fenomenen hänger ihop med varandra. För de har en gemensam energikälla, nämligen den manliga sexualiteten, framförallt manlig sexlöshet. Och jag vet genom mitt arbete som forskare och genom samtal med män att det är många män som lider av sin intimitetstörst och vill prata mer om och lära sig mer om sin sexualitet för att lära sig hantera den bättre. Det är trots allt därför det finns en efterfrågan för de här subkulturerna. Och det var därför jag skrev den här boken. Det är ett stycke nischad nutidshistoria. Alltså, den beskriver ju de senaste 20 årens utveckling inom den manliga självhjälpen och de manliga sexlöshetssubkulturerna. Den beskriver också forskningen som är gjord på ämnet, och jag går ju till botten med teorier och påståenden om manlig sexlöshet som ofta flyger runt i media och på sociala medier.
Och den har väldigt många intressanta poänger. Jag tänker att vi ska återkomma till det. Men kan inte du berätta lite bara om, du nämnde din forskning. För jag tänker att det också har att göra med hur boken har växt fram.
Absolut.
Eller hur?
Ja, ett stort forskningsfokus som jag har haft under de senaste åren har ju varit sexuell inaktivitet. Alltså olika sätt att inte ha sex på. Jag undersöker hur vanligt det är, vad orsakerna till sexuell inaktivitet kan vara och hur det upplevs av sexlösa individerna själva.
Och du sa olika sätt att inte ha sex på. Finns det olika sätt att inte ha sex?
Absolut, och det är lite det som den här boken handlar om då. Man kan vara sexuellt inaktiv av olika anledningar och hantera det på olika sätt. Och i den här boken har jag då fokuserat på män som uttrycker, eller där den manliga sexlösheten uttrycks på olika sätt.
Och i boken så är det ju olika berättelser man får följa som tar upp olika teman. Du är i Japan, och där du följer en person som lever under sexlöshet på sitt sätt. Och sen är det handlar om den här författaren till The Game. Heter det The Game?
The Game,
Den här klassiska raggningsboken.
Neil Strauss.
Ja, precis. Och sen är det flera andra berättelser. Men jag tänkte, ska vi börja lite i Japan? Där börjar ju boken, och där tänker jag också komma in lite på. För det börjar med att du forskade där.
Ja, jag har ju en affiliering till universitetet i Tokyo. Och jag är ju, min mamma är från Japan, så jag har gått på dagis där och gymnasiet och pratar japanska och är där i Tokyo mycket. Och 2019 så gjorde jag tillsammans med min forskargrupp en studie på andelen japaner i olika åldersgrupper som uppgav att de aldrig hade haft heterosex. Det fanns ingen fråga i den här undersökningen om andra typer av sex då. Men. Och den studien gjorde vi för att det fanns så många extrema siffror som flög runt i media, särskilt i västerländsk media då, som påstod att hälften av alla millennial-japaner är oskulder. Så vi gjorde en ordentlig studie på det. Ja, då visade vi ju att det var inte så vanligt som västerländsk media hade påstått tidigare, men det var fortfarande de högsta nivåerna av då livslång sexlöshet som man sett i något land där det finns data. Och det här blev ju, ja, kanske inte helt oväntat, en stor internationell nyhet för västerländsk media. De hade ju glömt att de för några år sedan hade rapporterat felaktiga siffror, utan de gjorde nya sensationsrubriker av att japanerna är så fantastiskt sexlösa. Och det blev också en stor nationell nyhet i Japan. Då, för det vi kom fram till då, det mest spektakulära fyndet var då att, kanske, att ungefär en av 10 30-åringar i Japan uppgav att de aldrig hade haft heterosex. Och även om man då skulle generöst anta att alla icke-heteromänniskor har då haft icke-heterosex, så skulle det fortfarande vara med råge de högsta nivåerna som man sett i en nationell undersökning. Och då kom det en, då var jag med i olika japanska mediasammanhang, och en online-tv-kanal kom då och intervjuade mig på mitt kontor i Tokyo. Då berättade jag om studien, sen gick de ut på stan för att leta efter någon som kunde ge ett ansikte åt de här siffrorna. Och ja, det är en annan kulturell omgivning i Japan. Jag tror inte man hade kunnat göra det då, alltså i Sverige kanske, att först göra ett inslag om det här och sen gå ut på stan och fråga folk som man då tycker ser ut som 30-åriga oskulder om de vill ställa upp på en intervju. Det kanske inte hade varit.
När var det här?
Det här var 2019. Och då gick de ut på stan och de hittade en kille som var på väg hem från jobbet och intervjuade honom, och det var lite oklart vad intervjun handlade om, och han var lite sådär, ja, förvirrad, men han var distinkt rolig på den här intervjun. Han hade så fantastiskt ordval när han beskrev sin sexlöshet, för han sa då att han var en 29-årig oskuld då, som han var då. Och sen kom ju det här klippet ut. Det blev delen där han intervjuas, blir superviral. Han blir liksom rikskänd över, ja, inom några dagar. Han blir en egen GIF som folk skickar runt på meddelandeappar.
Och det här klippet finns fortfarande att hitta?
Ja, det finns. Det finns.
Ja. Vad söker man på då?
Ja, det här är på japanska, så jag vet faktiskt inte.
Du får skicka länk sen.
Jag skickar länk, så kan du länka. Ja, och då försöker han hantera det här då, att han blivit så känd, för folk kommer fram till honom på stan och säger, det är du som är oskulden. Och han har ju också länge haft då ambitioner om att bli komiker och försökt slå igenom som komiker. Så efter ett tag så bestämmer han sig för att hävstånga den här, ja, det här internetkändiskapet och bli YouTuber. Startar en kanal där han berättar om sin...
Att vara oskuld.
Ja, där han gör olika inslag om då att vara en 30-årig oskuld. Ja,
och jag tänkte, det här är ju en av berättelserna. Och det handlar egentligen inte om liksom, kanske speciellt om att det är en person, utan det är fenomenet i Japan då. Japan sticker ju till att börja med ut på världskartan. Jag hade Japan för några avsnitt sen vi pratade. Sticker ut vad det gäller sexlöshet, alltså statistiskt då i alla fall. Och just det här fenomenet med att det finns många unga vuxna som lever i sexlöshet, aldrig haft sex, lever själva och sådär, är ett fenomen. Och det är väl liksom det som du ringar in här, och det blev liksom, han blev rikskändis på det.
Ja.
Och han är fortfarande kändis på det.
Ja, han har blivit ännu mer känd nu. Jag tror han har 500 000 följare på YouTube och är även med i en stor tv-serie nu, alltså i mainstream kändisvärlden. Så den där intervjun har.
Och den spännande frågan är liksom, vad beror det här på då? Att det har, vad är orsakerna till att det ser ut så? Att det är många som i den åldern som aldrig har sex?
Och det finns ju många teorier kring då varför det är så högt i Japan. Men för det första så är det ju så, det är betydligt mindre, alltså sexualiteten är betydligt mindre kopplat till din identitet. Tittar man på väst så är det ju mycket så här med att man ska komma ut som queer och att man ska kunna identifiera sig och visa öppet vad man har för sexualitet, och den betraktas som en del av ens självförverkligande, och om man inte lever upp till de här normerna så känner man sig mer misslyckad, och det gör att man pratar mindre om sexlöshet. Det gör också kanske att man, folk som befinner sig i den situationen, försöker göra något åt det. Medan i Japan är det att leva ett relationslöst liv är ganska vanligt. Jag menar, en på 10 har inte ens haft en sexuell erfarenhet. Och att vara kronisk singel är också så vanligt att det är nog mer bekvämt att leva på det sättet. Att inte ta tag i den här biten av sitt liv.
Men För den här boken handlar inte heller bara om Japan, det är flera länder. Finns det liknande tendenser i andra länder eller mönster som pekar åt den här riktningen?
Absolut. Alltså Japan brukar ju ligga bara några år före västerländska länder när det handlar om nya sociala fenomen eller samhällsproblem, till exempel åldrande befolkning eller att massa människor sitter med sina mobiler och så. Så var Japan tidigt med. Och selfies och sånt. Och nu börjar det väl hända saker även i väst då, att man ser att nivåerna av sexlöshet eller de som uppger att de inte haft en sexuell partner under det senaste året börjar öka när man tittar på undersökningarna.
Mm, precis. Ja, för det var det jag tyckte var intressant. Så man tänker, annars kanske man tänker, varför ska jag läsa en bok om Japan? Men där handlar det om fenomenet snarare mer, tyckte jag i alla fall när jag läste det.
Ja, absolut. Det här är ju inte, den här Japan är ju, det finns några extrema former av samma tendenser som man även kan se i västvärlden.
Mm. Det som du ringer in och beskriver med det här och som du också återkommer till när det handlar om datingappar som vi kanske kommer till sen, det är ju, vad ska man säga, datingkultur och att vara attraktiv som man, att hitta en partner som man och kvinna, vad man letar efter sådär. Det här är som karriärfokus och status och så vidare. Kan du inte beskriva det? För det tycker jag är ännu mer, eller väldigt intressant, och det gäller ju liksom fler länder än din utveckling ser.
Ja, och tittar man på forskningen så verkar ju då en stabil socioekonomisk status, alltså hög utbildning och bra och stabil inkomst, vara attraktiv, särskilt för män. Sen kan man ju förstås diskutera anledningar till det, men oavsett vad orsaken är så verkar det vara så. Samtidigt har du, när man tittar på hur det går för pojkar och flickor och män och kvinnor i inom utbildningsområdet, så ser man ju att det går bättre för kvinnor i snitt i skolan och fler män som då kanske inte hittar en stabil inkomst. Och i och med att den här preferensen för män med stabil socioekonomisk status är särskilt uttalad när man tittar på forskningen hos kvinnor som själva har hög socioekonomisk status. Så finns det teorier då som säger att det har blivit ett underskott på män då som når upp i lägsta nivån för det kvinnliga intresset. Och tittar man på datingappar, då finns det indikationer på att de skulle kunna då förvärra den här avvisningsbenägenheten som finns både hos män och kvinnor, men som är extra uttalad hos kvinnor när man tittar på studierna i alla fall. Genom att förut så hade man ju bara tillgång till potentiella partners i ens sociala nätverk, de man kände eller vänners vänner och så. Medan nu har man i alla fall, kan man i alla fall se utbudet i hela stan eller i hela landet om man så vill. Och då blir det ju att man benchmarkar mer, man jämför mer och man får intrycket att valmöjligheterna är så mycket större än vad de kanske egentligen är. Så det handlar snarare om att hitta anledningar att swipa vänster då, alltså att inte matcha. Och då finns det i alla fall teorier att eftersom datingapparna, när du tittar på en potentiell partner där, så kan du bara bedöma det du kan som syns på en skärm. Alltså utseende, yrke, om man skriver någon rolig profiltext och chattfärdigheter. Medan, alltså om man träffas i verkliga livet, så kan attraktion uppstå under en längre tids interaktion med en människa. För att man börjar se andra aspekter som man tycker är intressanta. Så om det är så att datingapparna har tagit över som mötesplats från vanlig social interaktion i verkliga livet, så kan det vara så att de förstärker tendenserna till att
man dejtar genom CV.
Ja, mer. Precis. Man dejtar med sina specs.
Mm, exakt. Mm. Och det är väl ett spännande fenomen, verkligen. Och det, vi får se, vi kanske återkommer till det igen. Jag tänkte också på det här med, när du beskriver situationen i Japan, och speciellt han, vad heter han? Jag minns inte.
Gumpi.
Ja, Gumpi. Så får man en bild, i alla fall på gruppnivå, att det är en ganska rå datingmiljö, alltså på så vis att man känner, för han beskriver som att det är liksom kört för mig i hans situation, han är inte tillräckligt attraktiv, du måste ha, sammanfattar lite trubbigt, liksom en bra utbildning, du måste se bra ut, du måste ha pengar, alltså man letar liksom en framtida partner, och har man inte de här, bockar man inte av det som krävs, så har man liksom lägre status och det kan bli kört för dig helt enkelt, då blir man i värsta fall en oskuld för resten av livet om man, ja, hårdrar det.
Ja, om man hårdrar det, och det är viktigt att säga att visst, Alltså det är bättre att ha högre värden på de här olika parametrarna, men det är absolut inte kört oavsett vad man har för värden. Alltså det finns alla möjliga fall av människor som har hittat partners.
Mm.
Men i Japan är det väl mer, som du säger, lite mer uttalat. Alltså att på vissa av de japanska datingapparna så på mäns profiler får man se ansiktet, ålder och så årsinkomsten. Och så
ja, det är till och med årsinkomst. Ja, ja, så, precis. Ja.
Och så har du en liten stämpel där, en blåt stämpel som visar att du har skickat in ditt anställningsbevis så att du har det verifierat.
Det är helt otroligt.
Ja, det skulle man inte kunna kanske göra här i Sverige. Nej. Eller i västvärlden på samma sätt. I Japan är det mer, ja, man har accepterat att folk dejtar på specs och att årsinkomst är en attraktivitetsmarknad.
Hur kommer det sig att det är som, varför det, alltså handlar, alltså är det tidsandan med liksom karriär, pengar, alltså vad är...
Det är väl kanske en lite mindre romantisk bild av relationer, särskilt för då långsiktiga relationer när man är kommit en bit upp i åldern och ska hitta någon långsiktig partner. Då blir det plötsligt väldigt viktigt att det är någon som har en kompatibel ekonomi. Och det beror ju delvis också på att Japan är ett ganska hårt samhälle. Det är mycket jobbigare att leva om du inte har en hyfsat hög inkomst. Och särskilt om du ska ha barn så blir det en hög inkomst väldigt viktigt.
Hur är det nu med kvinnans roll? Mm. Jobbar de? Du sa själv att du hade gått i förskola, tror jag.
Ja, idag på dagis.
Och jobbar kvinnorna där eller är de hemma och mannen jobbar? Eller hur?
Det finns både och. Ja. Historiskt sett under då andra efterkrigstiden så var det ju vanligast med en jobbande man och en hemmafru och barn då. Och nu är det väl att, som i resten av världen, att kvinnor jobbar som männen. Men det är väldigt svårt att kombinera familj och karriär i Japan fortfarande. Och det är ju säkert en faktor som förstärker den här tendensen att det är attraktivt med hög utbildning för män framförallt.
Mm. Och du beskriver också, tror jag, på något universitet där det var många, var det runt något sportarrangemang där det är många tjejer som liksom ska försöka haffa en kille som är framgångsrik och som man ser framför sig kan bli ens högutbildade man och tjäna pengar och sådär.
Ja, i Japan kallas ju den här strategin då inom den kvinnliga självhjälpslitteraturen för hur man haffar en bra man då. Det kallas att skörda riset tidigt eller skörda omoget ris. Och det kan man ju se då på de här toppuniversiteten och deras, ja, jag beskrev då Tokyo University, alltså toppuniversitetets läkarlinje. De har ett eget fotbollslag och där finns det väldigt mycket kvinnliga materialare från andra då lägre rankade universitet. Och det är väl inte uttalat ordagrant, men det är väl en...
Indirekt.
Ja, det är inte helt... Och det är betraktat som ganska normalt. Inte så kontroversiellt i Japan då.
Ja, jag förstår. Och det är klart att så har det väl alltid varit, kommer alltid vara att man attraheras av vissa saker. Men det som slog mig är ju det här uttalade och som du sa med, det är med på datingappar så mycket man tjänar. Alltså det blir ju något, det är något rått över det också. Alltså i alla fall eftersom man inte är van vid det från en svensk perspektiv.
Absolut,
i alla
fall.
Ska vi förflytta oss kanske till så jag inte kommer, till USA?
Mm.
Och så om vi pratar om den här, han som har skrivit den här The Game, en sån här klassisk raggningsbok som släpptes 2005 och som gick ut på att man skulle lära män hur de raggar, hur man liksom raggar och beter sig på krogen.
Ja.
Vill du bara berätta kort om det?
Ja. Neil Strauss som har skrivit den här boken och som då är huvudpersonen i boken också. Han var ju en musikjournalist på New York Times och Rolling Stone. Och enligt hans egna biografi så var han ju då kroniskt sexlös under stora delar av sitt liv. Han var under 170 cm lång och tyckte själv då att han var utseendemässigt suboptimalt utformad. Men så kom han i kontakt med online-subkulturen Pickup Artist som är män som samlades på nätet för att utbyta tips om hur man raggar på bästa sätt. Och så ger han sig in i den här världen, först för att skriva ett reportage, men han då blir mer och mer absorberad av den. Och så blir han själv en pickup-guru och ja, spårar ur på olika sätt.
På den vägen är det. Men och det här The Game då, som jag tror många känner till, det är även som känt här i Sverige. Jag vet inte om det är några... Jo, men jag får med att det till och med fått... Det förekom att det var män som utbildade kring det eller liksom hade kurser.
Absolut, var, absolut.
Har funnits. Alltså utifrån det, kan man se någon mönster i att det är liksom vissa typer av män som lockas av det? Eller vad skulle du säga är liksom, fångar du... Det här med sexlöshet, för de, ja. Så, de hade väl ändå mycket sex i alla fall, de som höll på med det.
Ja, men de kom alla från, eller många kom då från en bakgrund där de hade haft ett stort lidande för sin intimitetsbrist. Mm. Och då Neil Strauss är väl då typ exemplet på det.
Ja, just
och
det.
De menar ju, pick-up artists, en del säger ju att om du är snygg och har massa andra parametrar, höga värden på parametrar som gör dig attraktiv, då är du inte en riktig pick-up artist. Det är bara om du har ett dåligt utseende eller ja, har massa problem och ändå lyckas uppfattas som attraktiv av potentiella partners, det är då du kan vara en ordentlig pick-up artist.
Mm. Och det här med The Game går ju ut på att man, alltså i korthet, att man ska vara lite neggy och alltså i raggnings sammanhang på krogen när man träffar sig. Gick ut på att man skulle vara lite neggy och inte nonchalant och inte vara för liksom trevlig, utan man ska bli någon slags alfahane i beteendet.
Ja.
Funkade det då?
Det är en bra fråga. För det första så vill jag bara gardera och säga att det finns mycket problematiskt med de här teknikerna och med människosynen som de förespråkar och baserade på. Och det framkommer i boken också.
Mm.
Och sen, hur det redan funkar, det beror ju lite på vad man jämför med. Och när man tittar på intervjustudier med män som har blivit kunder i den här pick-up artist-rörelsen, så verkar det som att de har haft väldigt mycket social ångest. Inte vetat hur de ska interagera med andra människor, framförallt med kvinnor.
Mm.
Så de kanske inte har gjort någonting, de har suttit hemma. Och sen har de fått den här storebrorskaraktären i en pick-up coach som lär dem konversationsmanus som de bara ska följa och riktlinjer som gör att de plötsligt då kanske kan komma över den här sociala ångesten och då känner de att det går bra. Mm. Och jämför man då med att sitta hemma och inte göra någonting, så det är ju klart, bara att ge sig ut och försöka träffa människor kommer ju att leda till att det går bättre. Mm. Men sen är frågan, är det här den bästa vägen för män? Och den här man ser att hela den här pick-up subkulturen går ju ut på att man ska låtsas vara en attraktiv man. Att man, utgångspunkten är att man är inte en attraktiv man, men genom att bara anamma vissa beteenden och som du var inne då på, att som skulle indikera att man är super, har en fantastisk självkänsla och ett intressant liv och är populär och socialt duktig. Att lura då andra människor att man är den människan, det är det som är den underliggande principen.
Just det. Och att de här männen kanske kom från lite liknande bakgrund som det japanska fenomenet egentligen. En viss sexlöshet kanske och sådär. Och det här blev en typ av lösning på det.
Det är en quick fix lösning. Som kanske mer, ett synsätt är ju att då de här pick-up coacherna exploaterar manlig sexuell ensamhet och desperation.
Ja.
Alltså för att sälja quick fix lösningar och tjäna pengar på det.
Mm. För det är ju ändå en utgångspunkt i det här hela tiden blir ju det här med attraktion. Att kvinnor attraheras av en sak som skiljer sig lite grann från vad män anger, alltså vad man attraheras av eller vad man söker efter i en partner. Du skriver ju lite om det, att det ändå skiljer sig lite grann vad män letar efter och kvinnor letar efter.
Ja, i snitt.
I snitt, ja,
och det
precis,
finns
absolut.
Jättestora individuella skillnader och så vidare, men det finns väl vissa, ja, och det finns vissa mönster som då återkommer i olika studier på ämnet, men det beror förstås på vad det är för kultur och vad det är för omgivande värderingar.
Kan du nämna några saker som återkommer?
Ja, men som jag var inne på, att ekonomisk stabilitet och högre socioekonomisk status verkar vara attraktiv hos män i snitt.
Ofta söker kvinnor någon som har högre status. Eller tjäna mer? Eller alltså, ja,
det verkar finnas en genomsnittlig preferens när man tittar i studier för att ja, i alla fall de på samma nivå. Till exempel. Mm. Jag har gjort en studie på vilka läkare i Sverige har barn med. Och då och jämfört 40-talister ända fram till 70-talister. Och då ser jag att hos de kvinnliga läkarna, oavsett om de är 40-talister eller 56 eller 70-talister, så är det vanligast att de har barn med manliga läkare eller manliga ingenjörer.
Mm.
Medan tittar man på vilka de manliga läkarna har barn med, så ser man att det är bara en funktion av vilka kvinnor som funnits runt omkring männen. 40-talisterna hade oftast barn med lärare eller sjuksköterskor. 50-60-talisterna blev vanligare med sjuksköterskor, och 70-talisterna så är vanligast med kvinnliga läkare som partners. Ja. För att då har det ju blivit vanligare. Så man ser att den kvinnliga läkarnas preferenser är distinkt samma oavsett generation, medan männen har varit lite mer flexibelt.
Och du som är läkare, vem har du barn med?
Med en annan läkare.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Jo, men om man tänker då de här, det finns liksom ändå på gruppnivå mönster så att säga, när man gör mätningar. Men den här boken handlar ju om alltså, främst män i sexlöshet. Är det fler män än kvinnor? Är det ett problem så att säga? Eller är det lika många kvinnor som...
Ja, och det här är ju en av de stora kontroversiella teorierna som mycket av de här manliga subkulturerna bygger på. Nämligen att kvinnor skulle vara mer selektiva när de väljer partner och därför fokusera sin uppmärksamhet på de mest då attraktiva männen. Och det här gör att de attraktiva männen monopoliserar på en stor del av efterfrågan, eller fyller upp en stor del av efterfrågan, vilket leder till att de mindre då lyckligt lottade männen trängs ut från partnermarknaden. Och därför så pick-up, människorna menar att du ska låtsas vara den här attraktiv mannen för att då ta till dig intresse. Och så finns det ju de andra subkulturerna jag pratar om. Incels menar att det är kört om du är längre ner i pyramiden. Andra menar att man ska förbättra sig själv så man verkligen blir attraktiv. Och enligt den teorin så skulle det ju i så fall vara större andel sexlösa män än kvinnor, eftersom då de här populära männen, ja, de här attraktiva männen då pushar ut de mindre attraktiva männen på marknaden.
Ja.
Men när man tittar på stora studier så i många fall så är det inte så stora könsskillnader mellan kvinnor och män när man frågar när man tittar på hur stor andel som säger att de inte haft sex under minst ett år, alltså det man i folkmun kallar guldmunk. Det finns lite sådana tecken att det finns större, alltså en större andel unga män jämfört med unga kvinnor som är sexlösa. Men när man går upp i åldrarna över 25 mot 30, då brukar det vara ganska stabilt samma för både män och kvinnor. Så att jag skulle inte säga att det finns jättestora könsskillnader.
Det här med att sexlösa män, varför har det egentligen då blivit mer uppmärksammat? Mm. För det har det ju blivit, eller det pratas mer om det, incels och det, alltså som ett större samhällsbekymmer.
Absolut, och det är en jättebra fråga. Jag har ju valt att fokusera på sexlösa män i den här boken.
Ja,
och med det, och det betyder inte att jag anser att sexlösa kvinnor inte lider eller att det inte är ett problem för dem.
Det blir nästa bok.
Ja. Men det finns även forskning som indikerar att manlig sexlöshet upplevs som ett större problem hos, alltså att sexlöshet upplevs som ett större problem för männen än vad motsvarande situation görs för kvinnor. Och det kan bero på både biologiska och kulturella anledningar. Biologiska då att den manliga sexualiteten upplevs som en mer fysisk, en mer desperat känsla. Och det här kan man ju se på, även indikationer på det, studier på manliga könshormoner eller när man lyssnar på hur kvinnor som har bytt kön då till man upplever sin sexualitet.
Mm.
Så det finns ju en biologisk bakgrund till det, att männen upplever den som mer intensiv. Och även kulturellt, så i och med att sexuell skam hos män finns kanske mer hos de som är sexuellt inaktiva, för att det finns en förväntan på dig som man att leva upp till de ideal som då krävs för att bli, hitta en partner eller betraktas som tillräckligt lyckad som man. Att det är en del, viktig del av ditt självförverkligande. Medan för kvinnor har det ju snarare varit tvärtom, att den kulturella skammen har placerats på de som haft många partners. Och där ser man ju att kvinnor med många partners, eller de som tycker att det är självklart att det ska vara okej att ha många partners, de mobiliserar ju till någon sorts aktivism då, att man ska försöka avskaffa slutshaming och att det ska vara okej att leva ut sin sexualitet. Medan männen då kanske mer upplever sig utpekade av samhället när de är sexuellt inaktiva, och därför är det där som deras subkulturer eller olika former av då uttryck för frustration förekommer mest.
Några saker jag kom på från boken, det är ju som du skriver om också, det är det här med att koppla till det här då. Det är det flera länder som där det är antalet, andelen män ökar. Det föds fler, det finns fler pojkar, fler män än kvinnor. Mm. Vilket kanske också lyfter det här som ett problem, för att får vi samhällen med många fler män än kvinnor, så är det ju större risk då att det kanske blir att det är fler män som inte hittar en partner.
Absolut, för att redan vid födseln så är det 105 pojkar som föds per 100 flickor.
Överallt?
Ja, generellt, i snitt. Och sen är det väl fler män än kvinnor som identifierar sig som homosexuella, men det väger inte upp för det här överskottet av män då helt.
Men män slår ihjäl varandra oftare, så det kanske är det som jämnar ut sig då?
Absolut. Så eftersom dödligheten hos män är ju högre, så blir könsbalansen mer balanserad ju äldre folk blir, och ja, på äldreboendena så är det ju mer kvinnor än män eftersom kvinnor lever längre.
Har det alltid varit så? 105 på 5?
Ja, alltså det, ja. Ungefär. Och så, sen finns det teorier och att det finns olika situationer när den här sexration ändras, men generellt.
Och det förresten, nu när jag nämnde det här med våld, det är också väldigt intressant som du nämner i boken, det här med att sexlöshet kan leda till mer aggression. Mm. Hur och var har man sett det? Vad är det som pekar på det?
Ja. Och den här oron då, den har ju funnits länge, och om vi fortsätter på föregående resonemang då, att det finns vissa samhällen där det är ett stort överskott på män, särskilt då Indien och Kina, där man har gjort selektiva aborter på kvinnliga foster. För att det funnits en kulturell preferens för manliga, för att ha söner då. Och även i Sverige så har vi ju ett ganska stort mansöverskott i bland unga vuxna, för att vi haft en väldigt mansdominerad immigration. Och det finns ju då en del forskning som visar att män som är relationslösa är mer benägna att ägna sig åt destruktiva saker som kriminalitet och missbruk, jämfört med män, eller samma män till och med, när de är i en relation, och särskilt när de har en familj eller så. Och och då finns det tendenser då, eller teorier som gör gällande att männen som är sexlösa eller relationslösa är benägna att ta större risker för att ta sig uppåt i statuspyramiden, för att då kanske få bättre möjligheter på partnermarknaden. Men om sexlöshet leder till då kriminalitet och våld, det beror ju väldigt mycket på vilken miljö det här händer i. Mansöverskottet eller ett stort antal relationslösa män. Är det en miljö där du kan klättra i statuspyramiden genom att ägna dig åt något samhällsförbättrande eller att jobba med olika saker som är konstruktiva, då kan ju sexlöshet bli en bra motivationskälla för konstruktiva saker. Medan är det en miljö där konstruktiva vägar framåt eller uppåt för män inte finns, så kan man ju tänka sig att det, och där det snarare är värderingar där man kan klättra uppåt i statuspyramiden genom att ägna sig åt våld och kriminalitet, då är det väl en stor, kan man ju tänka sig att fler män sugs in i det där. Så det beror ju på. Mansöverskottet kan säkert leda till kriminalitet, men det beror också på miljön och vad för andra möjligheter det finns.
Men det är ändå spännande.
Ja.
Och en sak till då, apropå det här med kanske varför att det uppmärksammas lite mer medialt. Mm. Det är också som du nämner i boken, det finns ju exempel på män som kanske kommer lite ur den här incelsgruppen, som är en ganska splittrad grupp, det finns egentligen ingen enad, alla subkulturer och sådär. Men som har tagit i vapen och gjort så här, som det har förekommit några enstaka skjutningar. Det är väl i och för sig en galning då i grunden, men ändå. Mm. Som springer lite ur det. Så det kanske också gjort att det uppmärksammas.
Absolut. Och när vi pratar om incels, alltså då pratar vi om den här subkulturen. Alltså män som ägnar sin fritid till att hänga på forum och klaga över hur otur de haft i det genetiska lotteriet och på kvinnliga preferenser. Utan vi pratar... Så vi pratar inte om alla ofrivilligt celibat män.
Nej.
Det är viktigt att först understryka. Och det kanske inte är så konstigt att de här männen fått så mycket mediauppmärksamhet. Man kan hitta helt horribla saker som skrivs på de här forumen. Och i extremfall har det ju lett till terrorbrott också. Men det är ju de som då hänger på de här forumen. Alltså de största incelforumen. Vad har de? 10, 15, 20 000 aktiva användare, det är ju en försvinnande liten andel av det totala antalet av då miljoner sexlösa män. Så jag tror inte att det är särskilt konstruktivt att ägna så mycket energi och uppmärksamhet åt den här lilla minoriteten. För det gör att det blir mycket svårare att prata om manlig sexualitet och sexuell inaktivitet. För den stora massan av sexlösa män.
Men det kanske i alla fall är en förklaring till att ha fått mer uppmärksamhet. Blivit lite associerat med det, även om det är väldigt, väldigt ovanligt såklart.
Ja, absolut. För det är ju spektakulära fall då som är förstås horribla och ska fördömas. Men för det handlar om sexuell inaktivitet, manlig bitterhet och så någonting. Och en man som skadar andra, så att det finns väldigt lite nyans i det, så det blir nog enkelt att fördöma och prata om.
Mm. Jag tänkte vi ska prata lite om Jordan Peterson också, som du skriver om, som ett fenomen eller som liksom står för någonting.
Mm.
För han har ju varit populär till och från och kommit och gjort alla möjliga uttalanden. Hur kommer han in i bilden när det gäller just det här ämnet, sexlösa män? Mm.
Ja, tittar man på utvecklingen av den manliga självhjälpen, om man börjar från pick-up artist då, som kom på 00-talet främst, så har det ju gått då från att där skulle man låtsas vara en attraktiv man och anammade den attraktiva mannens beteenden och lura andra att man var den här personen. Men någonstans där på vägen så insåg de att ja, men om vi lägger all den här energin på att försöka lura andra människor, ska vi inte lägga någon energi på att kanske försöka bli attraktiva på riktigt? Alltså jobba på våra liv och att bli verkligen nöjda med den personen som vi är. Och så att man ser ju att stora delar av den manliga självhjälpen har då gått över till något mer holistiskt. Alltså att hur kan du som man skapa ett liv som du själv är nöjd med och hur kan du jobba på din självkänsla? Och ja, hur kan du bli socioekonomiskt stabil och utstråla den här glädjen med livet och verkligen bli den attraktiva mannen? Då har det handlat om.
Och, är inte det bra då?
Jo, generellt är det mycket mer konstruktivt
än
att hålla på med ytliga försäljningstekniker som sen i extrema fall leder till sexuella trakasserier och annat. Och Jordan Peterson, han står väl för det synsättet på vad unga män ska göra.
Ta dig i kragen, ta ansvar.
Precis, städa ditt rum, bädda din säng och leva ett ärofyllt liv. Han använder ju ett väldigt högtravande språk.
Men vad är det problematiska med det han står för, så att säga? Om vi ser honom som en av frontfigurerna där.
Ja, alltså vi ska komma ihåg att Jordan Peterson själv är ju en bomb av issues och motsägelser. Han imploderar ju med jämna mellanrum. Så det problematiska han håller på med, det är väl när han är ute och svingar på Twitter och säger massa konstiga saker. När man tittar på hans självhjälpsböcker så finns det ju inte alls så mycket kontroversiellt egentligen där. Han förmedlar ju det mest klassiska självhjälpsrådet av dem alla, nämligen det är inte ditt fel att du befinner dig i den situationen som du gör, men det är ditt ansvar att göra något åt det eller att göra det bästa du kan av din situation. Och han packar då in det här budskapet med referenser till Bibeln och till psykologi och myter och sådär. Så när han håller sig på det han är duktig på, alltså att försöka använda de här gamla myterna och olika berättelser till att säga till folk att ta eget ansvar och insluta och göra sig bästa de kan av sin situation, så ser jag inte att det skulle vara särskilt kontroversiellt. Men han har ju själv då haft ett läkemedelsmissbruk, lagts in på klinik för avgiftning och verkar ju vara väldigt instabil själv mentalt.
Och framförallt var ute och svinga på Twitter och blivit mer kontroversiell i vissa frågor.
Ja,
men han kanske ändå har gjort som nytta kring, alltså om man tänker grunden kring hans böcker, om de har nått folk som... Jag vet inte, kan man tänka sig också?
Ja, det tycker jag. Och när man har en sån här kontroversiell person som säger allt möjligt och är ganska oförutsägbar, så gäller det ju att granska varje påstående separat. Bara för att det kommer från honom betyder det inte att det är fel eller kontroversiellt. Utan det finns vissa saker han säger i sina böcker som jag tror hjälper unga män. Men sen finns det andra saker han säger som där han är ute och svingar vilt och är mer...
Ja. Och han kanske har attraherat också en viss publik, eller bland annat liksom sexlösa män och sådär också, säkert blandat.
För han pratar ju mycket om att du som man måste ta dig i kragen, att du måste försöka bidra till samhället och bli en värdefull människa för din omgivning, och då kommer du också att bli en attraktivare man. Och han kritiserar ju incels väldigt mycket och även pick-up artist, säger han ju.
Vad är det han kritiserar incest av? Alltså,
För han menar att de gör det sämsta av sin situation. De låter föraktet ta över.
Ja, just det.
Och bara försöker dra med andra då ner i skiten och klaga på allt. Istället för att då, som han menar, försöka göra det bästa de kan av sin situation. Så han har faktiskt skrivit ett helt kapitel i en av sina böcker då, riktade mot incels eller unga män som har blivit så förbittrade. Och...
Jag skulle vilja återkomma lite till den där pyramiden med att, alltså då, som du sa, teorin eller så här pyramiden kring att attraktiva män tar för sig och skjuter ner eller så här, skjuter bort de oattraktiva som inte får ragg eller kvinnor. Så där. Vad som underbygger det lite grann är ju vad som de här datingapparna. Alltså hur det skiljer sig med vilka som får likes och vilka som får matchningar och sådär.
Ja.
För det är ju lite det mönstret ändå. Att liksom hur man får dels det, och sen tänkte jag att du också beskriver det här historiskt. Alltså då tittar man tillbaka i historien, så var det också att men kungar och makthavare och sådär som hade många kvinnor, alltså de attraktiva högstatusmännen tog för sig så att säga historiskt. Men vet du vilka jag menar här med datingmönstret?
Absolut.
Kan du inte beskriva det? För jag tycker det är intressant. Det går ju liksom i linje med den här pyramiden.
Man kan ju säga att på datingappar så finns det enorma ojämlikheter i hur mycket uppmärksamhet eller likes olika individer får. Att då topprofilerna får liksom likes av alla, medan de som på de nedre planen av då popularitets pyramiden får väldigt få likes.
Det gäller män.
Och det här gäller faktiskt både män och kvinnor. Kanske inte helt oväntat. Men tittar man på data så verkar det finnas en större ojämlikhet bland män. Och tittar man på hur selektiva män och kvinnor är när de swipar, så är ju män betydligt mindre selektiva än kvinnor. Och där ser man ju i alla möjliga länder.
På gruppnivå, liksom generellt.
På gruppnivå, precis.
Så det är ju ett mönster som ändå går igen, som säger någonting speciellt. Och som du så var inne på tidigare, det här med att också vad dating-appen har gjort, det är att om man tidigare då träffade folk i sin omgivning, man är ute på krogen möjligtvis, så nu har man tillgång, det har nästan globaliserats, det blir väl liksom en marknad. Så att man har tillgång till det, och det blir väl nästan dragit ut det ännu mer, så att de som är populära kan liksom...
Ja. Och det är ju den teorin som bland annat ger bränsle åt de här manliga subkulturerna. Att nu är de sexuella ojämlikheterna större än någonsin. Men till skillnad från globaliseringen där då, ja, säg, vissa stora företag kan bygga ut sin kapacitet och producera mer och använda massa marknadsföringsbudget för att tränga ut mindre konkurrenskraftiga företag. Men som dejtar, de kan ju ha helt andra mål än att försöka ta över så stora marknadsandelar som möjligt. De vill väl säkert, ja, många som vill hitta en långsiktig partner. Och dessutom, även om de skulle ha sådana mål, så är de ju begränsade i tid och resurser. Så att det är osannolikt att den här extrema ojämlikheten som man ser på datingappar skulle översättas till en lika extrem ojämlikhet i sexuell aktivitet i den verkliga världen.
Mm.
Och där har ju jag tittat på siffror som finns från stora nationella undersökningar och räknat lite på ojämlikheten. Och visst, det är stor ojämlikhet även när man tittar på fördelningen av sexuell aktivitet. Jag räknade väl på att de 20% mest sexuellt aktiva männen har väl, ja, med drygt 60% av all sexuell aktivitet och av alla partners då.
Mm.
Och det är ju en stor ojämlikhet. Alltså en minoritet av männen har majoritet av all sexuell aktivitet.
Mm.
Men för att den här teorin ska stämma då, så ska du ju också se att det är betydligt mindre ojämlikhet hos kvinnorna. Eftersom då de här mest attraktiva männen välsignar den kvinnliga delen av befolkningen med sin sexuella närvaro. Men man ser ju att även hos kvinnorna är ojämlikheten i sexuell aktivitet stor.
Mm.
Där var det väl drygt, ja, men de 20% mest sexuellt aktiva kvinnorna hade väl drygt 50% av all sexuell aktivitet. Så även hos kvinnorna så var det en minoritet av individerna som hade en majoritet av all sexuell aktivitet.
Mm.
Så sammantaget kan man säga att visst, det finns tecken som tyder på att ojämlikheten i sexuell aktivitet är större hos männen, men den är långt ifrån så stor som Jordan Peterson eller incels påstår i sina uttalanden.
Och om man bara ska säga någonting om det här med när du beskriver historiskt, jag tyckte det var spännande, för att på ett sätt har det alltid varit så här, fast på, man kan gå tillbaka långt i historien, ja. Så ser man att de med mycket status och makt, män har ibland haft harem med kvinnor.
Mm. Mm. Ja, och tittar man på genetiska studier där man faktiskt kan uppskatta antalet manliga förfäder jämfört med antalet kvinnliga förfäder då, alltså man kan titta på hur många kvinnor som efterlämnat en avkomma jämfört med hur många män som gjort detsamma, så ser man att det är betydligt färre män än kvinnor som har haft en avkomma. Vilket betyder att vissa män har haft barn med flera kvinnor och andra män har inte haft barn alls. Sen exakt hur stor den här ojämlikheten i reproduktion har varit är svår att estimera av olika anledningar. Men man ser att det finns ett tydligt sånt sådana tecken i det genetiska materialet som man har idag. Och tittar man på historiska samhällen så ser man ju att det finns en större ojämlikhet i reproduktion hos män än vad det finns hos kvinnor. Och även då när man tittar på icke-västerländska mer traditionella samhällen i olika delar av
alltså
världen.
Alltså att män har fler barn?
Ja, eller att vissa män har barn med fler kvinnor och att andra män då inte har barn alls.
Mm, precis.
Kan man ju se. Sen finns det ju teorier då som gör gällande att de monogama normerna har utvecklats för att de är stabiliserande för samhället. Att den manliga energin då riktas mot mer konstruktiva saker för gruppen snarare än att männen då konkurrerar med varandra om status för att få bättre möjligheter på partnermarknaden. Det är ju teorier och det finns väl vissa studier som stödjer en sån teori. Men.
Klockan går och vi behöver runda av strax. Vi hoppar lite i boken och pratar om alla möjliga som jag tycker är spännande saker. Är det någon pusselbit som jag inte har nämnt som du vill nämna?
Det jag fascineras mycket av är ju NoFap-rörelsen. Och det är ju manliga antiporraktivister som menar att män att män måste sluta med porr. Det har ju länge funnits porrkritiska feminister som menar att porrbranschen bör begränsas för den exploaterar kvinnor för den manliga sexualitetens skull. De här manliga antiporraktivisterna, de menar att de som är mest exploaterade i porrsammanhang är faktiskt männen. För att porrindustrin tjänar pengar på att göra männen beroende av porr. Och de behöver då starkare och starkare, mer extrema former av porr för att få samma kickar. Och på grund av att deras hjärnor badar i signalsubstanser och endorfiner som de får när de tittar på porr, så blir männen då deprimerade, håglösa och även sexuellt oattraktiva i den verkliga världen. Så de här NoFap-aktivisterna menar då att en man, för att han ska bli den man han egentligen är menad att vara, för att han ska ta sig ur sin depressiva dimma, så måste han återta kontrollen över sin sexualitet från porrindustrin. Och då ibland, ja, och de här kvinnorna då som gör sexuellt material för att sälja till männen och exploatera deras sexuella sårbarhet. Han måste återta den kontrollen, sluta med porr, och då kommer alla problem i hans liv att lösas. Och det här är deras teori då, eller deras argument, och jag tyckte det var väldigt intressant att se den taken på. Vissa menar att män exploateras för att män utnyttjas genom att kommersiella och politiska intressen exploaterar deras sexuella sårbarhet. Nytt argument som jag inte hade sett tidigare.
Nej, precis. Och vart är de aktiva någonstans?
Det här är ju på Reddit, så finns det väl en tråd som heter NoFap. Och sen finns det jättemycket då YouTubers och manliga självhjälpsböcker om att du måste sluta med porr. Och det har ju i sig blivit en industri som då kanske exploaterar mäns skuldkänslor för porr.
Alla de här delarna blir industrier.
Ja.
Vad ska man liksom summera det? Vad kan man dra för slutsatser av alla de här delarna vi har pratat om?
Det finns några poänger som kan vara värda att lyfta fram. Det första är ju att sexualiteten är inte ett val. Den finns bara inom oss. Och jag har sett i forskningen att det är många män som lider av sin sexualitet ibland på oväntade sätt. Och då är det ju viktigt att det finns en konstruktiv diskussion kring det här. Jag ser inte att samhället har ett ansvar för det manliga sexuella lidandet, men däremot har väl samhället ansvar att göra det lätt för männen att ta individuellt ansvar för sin sexualitet. Och då behöver vi en bredare diskussion kring det här, en diskussion kring vilken stark kraft sexualiteten är och vad den kan få män att göra och olika extrema uttryck som sexlösheten då kan ta sig. Och inte bara då stigmatisera sexlösa män och anklaga dem för att vara incel om de till exempel lyfter upp sin sorg eller sitt lidande. Och jag hoppas att den här boken kan bidra till det genom att berätta på ett nyanserat sätt om olika upplevelser av sexlöshet, även gå till botten med forskningen på ämnet, så komma med lite mycket matnyttigt också för sexlösa män, tror jag.
Ja, men verkligen. Tack för att du var med.
Tack själv.